Hej och varmt välkommen till Friskvårdspodden. Det här är ju podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Jag heter Kajsa Asp Jonsson och som alltid har vi med oss
Anna Krantz.
Med oss. Det lät som att det var jag som var värd och du som liksom bara var sidekick. Men vi gör ju detta tillsammans.
Man kan ju säga att du är ankaret och jag är något annat.
Boyfestet kanske. Ja. Ja men gött. Vad fint att vara här igen. Det är ju, som ni vet, det här är ju en av mina roligaste grejer som jag gör. Så vad har hänt sen sist, Anna?
Men det händer grejer hela tiden. Men ja. Det är, om vi tänker arbetsmässigt så händer det bra grejer. Mm. Vi börjar massa kul möten och det har kommit en lag från EU som heter CSRD. Och det är att man måste rapportera in även mjuka värden som ungefär likadant som finansiellt. Med din årsredovisning och RR och BR och det. Måste du rapportera in miljö, klimat, bla bla bla. Men i den här CSRD så ligger det en grej som heter ESRS S1. Och det är att man måste rapportera in hur människor mår på deras arbetsplatser. Och även hur leverantörer mår och konsulter mår. Och där håller vi på och bygger en grej som kan göra det men tänk typ Fortnox fast för de här rapporterna.
Typ HR, Fortnox.
Så du kan få in alla rapporter på ett enkelt sätt. För sen ska de här rapporterna granskas av din revisor. Så att det är... nu är det bara företag upp till från 500 uppåt, men det här kommer gå ner, tror det innan 2026, så är det alltså för anställda till 10 personer.
Jag tänker på det du säger, att alltså man ska redovisa hur konsulterna mår. Det tycker jag är en bra grej. För det är ju ändå så att som konsult, som jag då är, och har jobbat med, i mitt eget bolag i 16 år, så är ju de som är mina uppdragsgivare är ju mina arbetskamrater. Så att bara få ett sånt här litet, istället för att de bara säger tack och så, jaha, det var levererat liksom. Att de säger, åh gud vad bra du gjorde detta. Det märks att du har grundkunskaper inom det här ämnet. Det märks att du liksom har koll på vad du skriver om. Och gud vad roligt att du var här och föreläste. Alltså att man får det där lilla, inte bara tacket utan guldkant på tacket.
Och det kanske inte ingår i de här rapporterna, utan nej, det är mer men, hur du mår.
Ja, men precis. Men
och sjukskrivningar
det,
och sånt.
Eftersom det blir min arbetsmiljö så är det ju så otroligt viktigt vilken relation, inte bara jag har till mina kunder, utan vilka relationer de har till sina leverantörer.
Ja, men absolut.
Det är ju superviktigt.
Så, men det men är det, jätte... Ja, men nu ska inte fördjupa med det, för det då... Jag ska inte berätta allt, för då kanske någon hör. Och så.
Ja.
Nej, men och på grund av detta så är det ju väldigt mycket på att vi bygger liksom mer teknisk och digitalisering. Och sen är det ju också att vi kan prata lite mer om företag som har lite koll på det. Och sen att Marcus har börjat, så han är ju som en maskin på att höra av sig till människor. Och det spelar ju ner på mig, att jag, vilket är jättebra, att jag ska ta hand om det. Och sen... hinner jag nu när han har kommit in lyfta blicken lite och bara tänka lite större. Och så har vi Patrik som sitter och med det finansiella. Och så har vi Maria som är väldigt duktig på det tekniska. Och så sitter vi liksom på det kontoret som är väldigt kreativt. Och det är, ja, men det är liksom en... ja, men jag har liksom kommit väldigt bra.
Så roligt.
Ja.
Och det här passar ju också väldigt bra in i dagens tema. För att vi ska ju snacka med en kille som tagit det här med att driva företag är som en lagsport. Det har han liksom tagit verkligen till sig. Ja, men vi hade ju ett avsnitt om detta för ett par år sedan. Och det kan vara så att han har lyssnat på det. Men kanske inte innan han började.
Nej, jag bara skojar. Ja. Nej, men jag tänker ju alltid... nu har vi ju pratat om det här innan, men det kanske inte... Ja. Men att jag liksom spelar fotboll i huvudet hela dagarna. Och då menar jag inte liksom... Jo, men nästan att det är en gräsplatt. Och jag liksom... byter platser på folk och så här. Och det är ju verkligen som vi kommer ju prata med Johannes här nu, men på en arbetsplats kan du faktiskt bli tacklad av en motståndare också. För alla vill ju inte en väl.
Nej.
Men jag tror att om man är en bra ledare så kan man nog få ihop den gruppen så man slipper få någon som sparkar undan benen för en. För att man kanske kan göra ett misstag som alla gör. Eller att man har en bättre idé som inte den människan vill att jag ska ha.
Nej.
Och, ja.
För det där är ju superviktigt då, att man liksom, att alla ser till lagets bästa.
Exakt.
Inte bara till eget liksom.
Nej.
Ja. Nej, men jag har också varit lite, haft lite roligt här sen sist. Dels har jag ju haft en massa föreläsningar för idrottslag i olika åldrar. Och det är så himla roligt. Inte minst nu, för oftast pratar jag med 12, 13, 14-åringar. Och ja, det är ju en viktig ålder också. För det är ju då de börjar liksom bygga och det är då man börjar behöva äta mer av olika saker och så. Men nu senast så hade jag också här juniorerna. Så de är ju mellan 18 och 20.
Mm.
Och så himla, himla roligt. För det är verkligen så här, de var så intresserade. Och de är ju mitt i försäsongen nu. Så att för att orka träna så hårt och för att de faktiskt ska ha utrymme för att bygga muskler så måste de ju få i sig mer energi och mer proteiner. Och så här.
Mm.
Ah, det var så roligt. Och så bjöd jag dem på en hemlagad risifrutti också.
Som jag trodde att jag skulle få
idag. Exakt, jag glömde det. Mm. Men då består ju den av havreris, vaniljkvarg och sån här grekisk yoghurt. Så att man får liksom nästan samma känsla som en risifrutti. Men du får fullkorn, fibrer, långsamma, liksom stabila kolhydrater. Och dessutom svenska råvaror. Och den inte en massa socker. Den är den så bra. Det finns recept på min Instagram.
Jag tror jag ska koka någonstans. Jag ska göra den.
Så du kokar bara havreriset, låter det svalna.
Och så tar du bara typ ihop hallon på.
Ja,
eller banan. Precis. Eller,
Och hemma brukar inte jag vara så duktig, men till när jag ska bjuda på andra så kokar jag ju hallonen, för det kan ju vara så bakterier i det. Om man tittar på Livsmedelsverkets hemsida så ska man alltid koka frysta hallon innan man äter dem. Men det är så, off the record så gör jag inte så. Men sen har jag också varit med i en annan podd som heter Lev skönare.
Bra poddnamn.
Ja, ja, men faktiskt. Och de hade lite samma tänk som vi, liksom, det här med att friskvård kan innehålla vad som helst. Så efter mig kom den annan gäst som var präst. Och innan mig hade de spelat in med någon som var expert på andning.
Mm-hmm.
Så att, ja, det finns massor. Men det är han, Johan Holmsäter, som startade Friskis och Svettis en gång för väldigt länge sedan. Som
intressant.
Driver den tillsammans med en kommunikatör från Friskis också.
Mm. Så, kul.
Johan Holmsäter och Mats Jansson. Så att den skulle komma ut nu om en, två veckor också. Så
men då den får vi dela.
Lyssna på den med.
Mm.
Ja, och det var väldigt roligt, inspirerande att vara på den sidan. Mm. Annars brukar det vara jag som ställer frågorna.
Ja.
Ja. Nej, det var väldigt kul.
Vad gör jag då? Ja. Du ställer frågor och jag...
Ja, du ställer frågor du med.
Andra frågor.
Ja, precis. Ja. Nej, men jättekul. Och det känns så himla kul att vara. Liksom, nu har vi kommit en bra bit in i den här säsongen.
Mm.
Och gästerna vi har haft har ju varit fantastiskt roliga och inspirerande. Och vi har ju många fler inbokade också.
Ja.
Så ja, det är så kul detta.
Mm.
Mm.
Mer eller mindre kända.
Ja, precis.
En del riktigt kända.
Ja, en del riktigt kända. Och en del har väldigt bra saker att komma med fast de inte är så kända.
Men
de är inte så kända än,
precis.
För det är här det börjar, eller hur?
Precis, mm-hmm. Precis.
Ja,
men tänk nu på det, att ni lyssnar på det här avsnittet med Johannes. Och så tänker ni lite på det ute på när ni jobbar. Att vilken position vill man ha?
Mm.
Är man defensiv? Är man offensiv?
Mm. Och hur kan man liksom
och hur kan du
varandra?
Få med alla att göra mål?
Precis.
Och sen, den här högen är så jävla god.
Jag tänker bara på en rak höger.
Högen.
Högen. Okej.
Högen.
Ja, det är ju så här dialektsvårigheter alltså, nu igen.
En stor hög.
Högen. Okej.
En stor hög med människor.
Ja, jag trodde ni sa högern.
Nej, högen.
Ja.
Men anledningen till att vi pratade om det här var ju att vi har en gäst idag.
Precis.
Och han. Kan ju du mer om än mig, för jag som vanligt kommer ju här bara inspringande och ja. Så drar du det.
Mm. Nej, men jag var inne och kollade på hans hemsida. Johannes Lernberg heter han. Och som du var inne på förut så är det ju detta med att driva företag som en lagsport. Det har vi ju haft ett avsnitt om tidigare. Och det var ju liksom... ja, jag tyckte det var så genialiskt. Jag tänkte att det kom du på själv. Och det kanske du gjorde. Men det är andra som tänker likadant. Och det är väldigt spännande tycker jag. Att, att det finns faktiskt en kille som till och med liksom bygger lite sitt företag och sin verksamhet på just det tänket. Så det var väldigt kul. Han kontaktade mig för att han undrade om jag hade några bra tips på utbildningar inom kost. Så. För att han ville lära sig lite mer om det också. Men vi hade ju ett avsnitt om det.
Men vi hade, du och jag bara? Mm.
Ja.
Det var alltså jag som hörde avsnitt om det?
Ja. I februari 2022 har du ett bra avsnitt.
Så jag gör allting för fort.
Ja, eller hur?
Men
att driva företag
är som en lagspel. Mm. Ja, men då är det faktiskt på riktigt. Nu är det inte det här någon efterkonstruktion. Okay. Speciellt när jag hade blomstmåla så ställde jag upp alla. Bara, hur mår ni idag?
Mm.
Men det är ju skitbra att du står i baren och säger hej för du är glad. Du är trött, du får dela ut bröd och ska helst vara tyst. Och så, här, så jag gjorde liksom en sån. Och sen när några timmar gått så gör man om laget lite. För,
ja, då och kanske han som var social i 3 timmar är lite trött på det. Så han behöver ställa sig och diska lite. Ja. Ja, men grymt. Jättekul. Mm. Och ja, den här Johannes då, han är dessutom gammal handbollsspelare och handbollstränare. Så det är ju liksom, han har valt rätt sport också. Man säger.
Typ.
Jag måste läsa något lite fint som jag hittade på hans hemsida. Står så här. Livet har lärt mig att det finaste jag kan göra är att vara sann mot mig själv. Att se på andra och mig själv med förståelse, snälla ögon och ett varmt hjärta. Att ha modet att använda orden tack, hjälp och förlåt. Men kanske viktigast, att alla människor är unika. Alla har sitt bidrag och alla är värdefulla. Så länge vi är lyhörda och vågar ta ansvar för de svar vi får kan vi hjälpas åt att bli sedda varje dag. Och genom det skapas genuin framgång. Vad din eller er framgång är, det bestämmer ni.
Mm.
Väldigt fint, tyckte jag.
Lite amen.
Ja, lite.
Ja, aha. Men det är fint, men det är väldigt svårt. Ibland är det svårt att vara så fin.
Ja, men verkligen. Sen så hittade jag på ett annat ställe på hans sida så här. Och då kommer vi verkligen in på lagsporten då. Tänk dig känslan av ett totalt upprymt lugn. Att du befinner dig tillsammans med människor du litar på. Som du vet kommer att lyckas med det ni gemensamt har framför er. Ni vet kanske inte exakt hur, men ni vet att. I högtalaren på arenan hörs en speaker som ropar upp era namn. Ni fylls av eufori och känslan av tacksamhet att få vara med. Ni ska ut och leva er passion tillsammans. Och var och en för sig.
Mm.
Så himla fint.
Det är ju bra.
Ja, jag får nästan lite ståpäls av det. Så himla, yes.
Men det finns ju inget bättre än att vara ett lag.
Nej, men precis.
Att vinna och göra högen. Jag saknar det. Jag kommer aldrig mer få göra det.
Mm.
Om jag inte börjar någon senior-tant fotbollslag.
Mm.
Och så, men det blir nog tungt att få alla de här tanterna på sig när man vill. Men,
och jag har ju aldrig lagsportat själv. Utan jag har ju liksom
på.
Som förälder fått liksom en liten kant av den lilla kakan. Men det är faktiskt en del i min uppväxt som jag känner att jag har missat nu faktiskt. Mm. Men du, vi ringer Johannes nu. För att
tycker
nu
jag.
Tycker jag att det här ska bli så spännande.
Ja, det är Johannes.
Hej Johannes, detta är Kajsa
Andersson
från Friskvårdspodden.
Hallå, hallå, hallå.
Hej.
Hur har ni det?
Ja, men vi har det jättebra och vi är så himla glada över att få prata lite med dig. Jag har precis läst lite från din hemsida här och vi är så här, wow liksom.
Oj då, det var inte meningen att ni skulle bli så wow. Ja, vad roligt.
Ja, men,
vad kul att ni kände så.
Nu säger jag också hej här.
Hej. Hej Anna.
Och vinkade hej, också, hej. Det var väl bra så du såg det.
Ja, nej, jag vinkade tillbaka.
Ja, det är bra. Ja.
Nej, men jag har dels läst det här med att vara sann mot sig själv. För det tyckte jag var så väldigt, det liksom hittade någonting hos mig.
Ja.
Och snälla ögon och ett varmt hjärta, det tyckte jag var fint.
Ja, det är också, ska jag säga, från Kjell Enhager, som brukar säga det ibland. Men jag tycker det är väldigt fint, så kan vi säga.
Mm.
Men jag tycker det är väldigt fint, snälla ögon och varmt hjärta. Jag tror att man ska se på människor utifrån det perspektivet. Och sig själv faktiskt också. För att, vi har ju kommit från olika bakgrunder och förutsättningarna är olika. Och den här dagen kanske började på ett fel sätt och då får man ha det i sin kontext till vad människan vill berätta eller säga eller vem, så att säga. Så att det tycker jag är jättefint att kunna göra det.
Du kan ju också säga ganska mycket till folk om du har snälla ögon när du säger det. Så man kan ju säga grejer som är ganska raka fast man ser snäll ut. Då kommer det man inte...
Ja, men det där tror jag är väldigt, väldigt viktigt också, att man vågar vara rak och ärlig faktiskt. Även om man förutsätter att man ger kanske negativ kritik utifrån att man vill att den andra personen ska må bättre eller få en bättre nästa gång, så att säga. Ibland missar man ju att lyckas och då behöver man få feedback på det. Så. Men den som ger kritiken gör det ärligt för att man vill att den andra ska bli bättre. Och då kan man faktiskt som mottagare av kritiken också känna, om den har snälla ögon, ett varmt hjärta och ett fint och att liksom vara tacksam över att man får feedbacken, tycker jag.
Precis.
Men förlåt. Nej, det bygger mycket på ärlighet.
Ja. Jo, men precis. Men jag tänker på det här, för du har ju ganska... liksom, du är ganska tydlig med detta med att du drar dina paralleller till lagsporten och till, alltså, dina erfarenheter, att du använder det du har med dig i ryggsäcken, så att säga. Hur tydligt är det när du är ute hos dina kunder?
Förstår de vad du menar?
Mm. Eller, ja, dels det, förstår de vad du menar, men också... pratar du liksom som om du är på en handbollsplan? Eller är det lite mer invävt i det, så att säga?
Ja, men det är väldigt intressant faktiskt. För att jag har ju varit lite... vad säger man? Svarta fåret ibland. Jag är lika missförstådd ibland inom idrotten som jag är ibland ute bland företag. För att... Och grunden till det, eller missförstå det inte, jag får förklara mig ofta, precis som nu då. Men jag tror att för att man ska kunna lyckas och vara duktig inom idrotten till exempel, i ett lag. Och då krävs det mer än bara springa fort, kasta hårt och vara stor och stark i laget. Vi måste ha en respekt och en tillit och en överenskommelse som vi är överens om. Vi ska kunna lita på varandra och känna att det är okej att göra fel, för då lyckas man mycket oftare och de bitarna. Får man de sakerna på plats, då lyckas oftast laget bättre än sina förutsättningar. Det är min erfarenhet. Och när man pratar i de perspektiven ute bland mina kunder och bland företag, så tycker de att det funkar väl inte i idrotten. Där ska man ju vara stor, stark och snabb och kasta hårt och så. Det är då man vinner. Så att ibland blir det liksom en liten twist på det där. Det blir väldigt mjuka värden som jag har plockat med mig från idrottens värld. Sen har jag full respekt för att antingen hör jag det överhuvudtaget, men från idrotten, att det är det man har krav på sig. Man ska vinna, det är det går ut på. Men man måste vara stor och stark hand i vissa avseenden. Någon i alla fall. Man har sin egen roll eller sin egna roll i ett lag. Och det krävs ju någonting för att man ska lyckas snart. Men det krävs också att man gör det tillsammans, så att man har respekt och tillit. Och de sakerna tror jag går väldigt väl att köra en parallell företag. Och det tycker jag man märker också. Man pratar mer och mer om den sortens ledarskap, att få med det som jag brukar kalla för hjärtats intelligens, att man som ledare i en grupp också visar en omtanke och en omsorg på riktigt, som är med snälla ögonen och varma hjärtat. För det räcker inte med att man frågar hur någon mår, hur någon har det, om man inte bryr sig om svaret.
Nej, exakt.
Och jag tror att många tyvärr fastnar i att de är duktiga på att ställa frågan, men de vågar inte ta tag i svaret. Och det är då om man tar hand om omsorgen och omtanken, och att man vill väl och att man har de tydliga överenskommelserna, när man ställer upp för varandra och man vågar vara svag, det är då man blir riktigt stark.
Precis. Vi hade ju som sagt ett avsnitt som hette att driva företag är som en lagsport. Du hade lyssnat på det, hade du inte?
Ja, jag lyssnade på det, absolut. Jag tycker det var jättespännande.
Men jag tänker, jag kommer ju från, jag har spelat mycket lagsport, både handboll och fotboll. Och innebandy.
Ja.
Så jag tänker det liksom både när jag jobbar och när jag kan ibland vara med vänner. Eller att man liksom har ju sin laguppställning på något sätt. Och man får ju sina roller precis som i ett lag. Och, kanske inte att jag sätter någon på bänken med mina vänner. Men jag har gjort det när jag hade restaurang. Så kunde jag ju säga, nej, men nu han ser lite trött och vissen ut idag. För man har olika dagar. Då kanske du inte ska vara längst fram. Utan, ja. Mm. Så jag tycker att det är sådär... Jag spelar fotboll i hjärnan hela tiden. Det är jättekonstigt.
Ja, men, det, jag tycker också det här att man... Det brukar jag ibland då när jag är ute och pratar med företag och organisationer och även med lag överhuvudtaget att lyfta in det här. Då knycker jag ordet spelförståelse från idrotten.
Mm.
För det är ju så att vi kan ha vilket grundspel vi vill och en spelidé, hur vi ska spela en match eller vad vi tror på i vårt sätt att driva ett företag, som om man gör den parallellen. Men sen kommer ju faktiskt motståndaren och man har olika, ibland regnare och då ska man ha skruvdag kanske på fotbollsplanen och sen så är det torrare och sen så har vi jätteblåsigt, måste spela på backen, inte de långa bollarna som vi hade tänkt från början, höga. Och då måste vi hela tiden anpassa våran spelidé och vårt grundspel.
Mm.
Och kanske passa olika individer olika bra för olika sorters spel.
Mm.
Och det där tror jag vi måste kunna vara ganska snabba och kunna justera. Men är alla överens om att det är det här som gäller, att vi har den här tanken. Vi har olika förutsättningar och vi finns en omgivning som vi inte kan påverka riktigt. Och vi kan inte påverka varje individs dagliga mående, utan det kommer som det är.
Mm.
Då är det helt okej. Okay. Att man inte spelar kanske ena dagen lika framträdande roll som man brukar. Så man har ett högre syfte med hela företaget, hela spelet, hela fotbollslaget eller vad det nu kan vara. Man vill någonting högre än sig själv.
Mm.
Och då tror jag man får en acceptans också i gruppen, vilket gör att man allas lika bidrag, allas lika värde blir ju mycket, mycket större.
Mm.
Även om du en dag får sitta på bänken och springa ut med vattenflaskan eller om det vad det nu må vara, så är det ändå en roll som du har just idag och den är jätteviktig den också.
Mm.
Så jag tror man får en hög respekt för varandras olikheter i det.
Det gäller väl bara att själva lagledaren är tydlig med... ibland är det ju svårt när ledaren inte är... tydlig, så man inte vet vad förväntas av henne. Och då pratar jag både jobb och sport. Men om ledaren är en väldigt bra ledare, så man inte blir ledsen för man får bära vattenflaskan, utan man förstår att jag gör det här för att vi ska vinna eller att vi ska få in affären eller så här, då blir allting ganska härligt, istället för att man inte förstår varför jag fick vattenflaskan. Ni hänger med vad jag menar.
Ja, men jag fattar precis. Och det där, och det, då är man inne på det här ledarskapet som jag tror är under ständig utveckling, hur ledarskap funkar. Och det har ju givetvis också med olika syn på det och kultur. Och vissa tycker om att det ska skrikas och vara väldigt tydligt, övertydligt om. Men det kanske inte finns lika mycket hjärta i det då.
Mm.
Men jag tror ju på ett ledarskap som bjuder in både det emotionella, inte emotionella intelligensen och den rationella intelligensen, och våga väva ihop det. Så vi ska veta hur vi ska spela. Vi ska göra det så att vi kan prata med varandra, men vi ska också ha en ytterligare då, som jag kallar för hjärtats intelligens, att man verkligen gör det för att det finns ett högre syfte med det. Att man är själv som ledare är bottnad och trygg i att jag kan förklara det här på ett bra sätt för toppforwarden eller för vattenbäraren, att idag är det här är livsviktigt för att det här funkar liksom, i helheten. Mm. Och imorgon ser det annorlunda ut. Men det bygger också, precis som du säger, jag tror att det skarvas ganska mycket idag med tydlighet.
Mm.
Och att man inte vågar vara tydlig. Och att det är svårt att vara tydlig också.
Mm. Men jag tänker också,
det är inte min...
Förlåt. Nej, men jag tänker också att det är... ganska vanligt att man liksom går lite för fort framåt med saker som liksom viktiga saker som bygger en grund, men som kanske inte just idag producerar någonting. Att man har liksom lite för bråttom för att bygga en stark grund för kommunikation och för liksom samförståelse och för samverkan och för att man ska just förstå att man liksom, det är inte dåligt att bära vatten. det är någonting som det är liksom, även om du kanske inte älskar det uppdraget, så är det viktigt för laget och så, att man gör det ibland.
När jag började min yrkeslivskarriär inom medicinteknik, som jag varit i många, många år och var säljare på pacemakers, så fick jag lära mig tidigt att du måste bli väldigt bra kompis med Maria. Är du bra kompis med Maria, då kommer det gå bra för dig. Och Maria, hon gjorde allt. Hon jobbade på kundtjänst egentligen, men hon var ju... Utan Maria så föll allt. Jag ska inte göra jämfört med vattenbärare, men hon var inte ute operativt och sålde. Men utan henne hade vi inte sålt en penal. Och det där vi försökte hylla henne, för otroligt var. Men hon ställde upp jämt. Man kunde ringa när som helst, och så plötsligt hade hon löst alla problemen. Det var så en otroligt viktig roll. Och hon förstod inte hur viktig hon var. Och det där, det är en pedagogik att förklara att alla är viktiga.
Ja, men verkligen.
Men jag tror också att...
Jag har så mycket att säga. Och du, förlåt, det är ju du som är gästen. Men det jag tänker... Alltså, många gånger både i företag och inom sjukvården och så är de här... som kanske har varit sekreterare eller vd-assistent eller vad man nu kallar dem. Alltså, ofta när en sån person går i pension så ersätts inte hon. Oftast är det en hon. Och att man liksom tycker att det är det, men hon producerar ingenting. Så hon vi kan nog smeta ut hennes arbetsuppgifter på var och en istället. Så att de får boka sina egna möten, de får boka sina egna resor och hotellrum och allt vad det är. Allt sånt där som tar väldigt mycket tid från det man egentligen är där för. Så det är så himla korkat att ta bort en sån spindel i nätet. Liksom.
Ja, men jag tror att det är... Det är jättedumt och förminskande att tro att de inte fyller en funktion eller så. Allas lika värde och allas lika bidrag. Jag tycker det är superviktigt vad man än håller på med för att få en välmående individ eller ett välmående företag eller vad det kan vara. Det är en form av friskvård, kan jag verkligen tycka. Att verkligen se att alla är lika mycket värda och bidraget är väldigt, väldigt viktigt oavsett vad det är man gör. Jag tror inte det går att smeta ut arbetsuppgifter. Jag tror inte det går inte från inne mitt fältplatsen att springa ut och fylla på sin vattenflaska om det skulle behövas när man behöver det. Det blir liksom lite tokigt. Så det är någon som behöver ta den rollen.
Eller så skaffar man en app. Nej, bara skojar.
Ja, exakt. Man tar det.
Nej, men jag tänker, alltså, det är väl så vanligt att fel personer fixar julgranen och liksom bokar fönster, puts och sådana grejer. Alltså det ska man ha en liten assistent till.
Det är viktigt. Men jag tänkte på det du sa förut om det här med att skaffa, alltså hur att man har för bråttom med de bitarna. För jag tror att det har också, jag tänker både från individuellt håll, alltså som person när man har för bråttom idag och kanske när man är som företag och har för bråttom idag. Jag brukar, det kanske ni såg på hemsidan också, jag pratade ibland om sin egen valda framgång. Det där tror jag är någonting som man idag har fastnat lite, för man väljer någon annans framgång och försöker kopiera. Och så ska man bli likadan. Så att man känner att man inte lyckas prestera tillräckligt bra. Du har inte kommit tillräckligt långt. Du har inte gjort rätt val i livet. För att titta vad han eller hon har kommit långt. Eller det där företaget ska vi bli som. Då gör vi likadant. Och så har man inte samma förutsättningar. Så man blandar ihop prestation med resultat. Ibland kan jag tycka. Och det där är lite tokigt. Jag satt med en viss sand där för några kvällar sedan. Och så pratade vi om det här. Och så... Så det är som att säga att okej, du springer 100 meter på 14 sekunder och du springer på 17 sekunder. Därför den som har gjort det på 14 sekunder, ja, det var en bättre prestation. Ja, jag vet inte. Det är ett bättre resultat onekligen. Men det är inte säkert att prestationen var bättre. Nej. För att den här personen som sprang på 17 sekunder kanske gjorde en halt eller hade en krycka eller bara ett ben. Jag har ingen aning. Det kanske var en superprestation. Liksom. Men det är så lätt att man blandar ihop de där begreppen, tycker jag. Och då får man en väldigt psykisk press och man jämför sig hela tiden och är inte sann mot sig själv. Mm. I att, vare sig som individ eller företag, att man ser att okej, okay, nu gör vi det här, då har vi gjort en jätteprestation. Och fortsätter vi att göra bra prestationer utifrån våran situation vi befinner oss i och vad vi har valt själva att vilja ha för framgång. Mm. Då kommer resultaten komma. Men vi kan inte jämföra resultatet för att vi ska prestera fram till dess. Mm. Utan, först kommer människan, sen kommer resultaten.
Mm. Nej, och det är ju något som vi liksom blir matade med hela tiden med det här med liksom sociala medier och så. Att man liksom, det är ju det går ut på nästan, att jämföra sig själv med andra. Och få dåligt självförtroende och självkänsla.
Ja, mm. Ja, det där, jag tycker det är en... Jag tycker man har pratat om det ganska länge, att det är så. För det, men jag har fortfarande inte sett någon riktig lösning på det. Mer än att man ska försöka prata om det. Och, jag pratar med min 10-åriga dotter om det och försöker förklara hur saker och ting förhåller sig. Men det är heller inte lätt. Man matas verkligen. Man matas, även om man inte vill bli matad av det, så blir man matad av det. Så det krävs en otrolig... Alltså självkänsla är någonting som man verkligen behöver bygga upp ordentligt från grunden. Och sin inre resa, sin inre kompass, vad man har för värderingar, vem man vill vara och hur man vill bidra för att vara en god människa.
Mm. Ja, men precis. För du, visst är det så att du coachar chefer och sådär också personligt, eller hur?
Coachar vågar jag inte riktigt säga, med all respekt, för att jag har ingen sån utbildning. Jag tycker man ska högakta människor som har utbildningar som är någon form av certifierade, vilket ofta coachutbildningar är. Men jag sitter gärna och pratar med ledare och chefer för att hitta rätt i det här snåret. Men jag utgår ju från det jag har läst. Jag har inget diplom, men jag har läst ordentligt och kan nog få dem att... Så att på ett sätt så är jag coachar ju dem, utan coachutbildning.
Mm. Men man kan ju säga så här, ledare på arbetsplatser kanske ibland fel man på fel plats. För det är bara för man är duktig på en grej eller man har gått någon speciell linje så kanske det är... Eller någon, inte linje.
Program.
Ja, eller så här, program eller kurs. Så kanske det är... Hon eller han kanske inte är den som är lagledaren, utan det blir så konstigt ibland när människor som är lite introverta och inte tänker så här som smart som vi tänker är ledare och stänger in sig i ett rum och tror att de utanför dörren ska förstå vad tänker. Liksom. Mm. Och jag var på en sån arbetsplats faktiskt och det, man bara så här, nu fattar jag ingenting. Jag förstår inte vad jag ska göra.
Och det där tror jag är väldigt, det är ju ingenting som säger egentligen bara för att du är duktig på ditt yrkesutövande att du blir en bra ledare.
Nej, exakt.
Det kan ju vara så, såklart, men det är inte självskrivet. Och det är det jag menade när jag tidigare sa det här med den rationella intelligensen. Och det är egentligen yrkeskunskapen. Har man det, då kan du vara en bra ledare. Du kan ju coacha verkligen hur du ska utföra ditt arbete. Det kan du visa och lära hur du ska liksom, vad det nu må vara, sälja någonting eller vara en god säljare eller presentationsteknik eller hur man bygger ett hus eller hur man kör bil eller, nu hittar jag bara på olika saker, men för att du ska vara en bra ledare så behöver du också ha den här EQ:n och hjärtat intelligens för att du ska kunna få ihop det. Och då, jag tror att det dessutom kan vara lite svårt om man är helt nollad på vad det handlar om, alltså den arbetsplatsen man är på, men inte har en aning om vad det är de håller på att arbeta med. Då kan det ju också vara svårt att vara ledare.
Ja,
om man inte har någon form av verklighetsförankring i vad man gör. Men jag tror att det finns alldeles för många som blir ledare och chefer för att de har varit duktiga eller arbetat länge på ett och samma företag och är duktiga på sitt yrkesutövande. Och jag tror att det behövs mer nätverkande ledarskap också, att man vågar ta in olika och be om hjälp. Och, det här är du bättre på än vad jag är, och då tar vi in dig.
Ja, men jag håller ju på att bygga liksom Jugos lag nu, och då tänker man ju jättemycket på att man ska ha människor där man själv är väldigt, inte är bra. Så man får in rätt kompetenser på rätt plats. Så jag kände så här igår när jag liksom bara får ihop det här. Herregud, jag har ju snart inget att göra. Eller jag vill bara hålla ihop de här människorna, och det kändes så skönt i magen. Bara, gud, jag behöver bara göra, jag ska bara göra det jag är bra på.
Mm.
Liksom, för nu innan har jag gjort väldigt många grejer som jag, och herregud, du vet, som man inte är bra på. Man måste göra det för att det ska fyllas i, och prognoser och sånt där som jag inte brinner för. Det tar mig hur lång tid som helst att bara sitta och stirra på det här Excel-arket utan att det kommer ut någonting.
Mm.
För att jag är inte en analytisk person liksom.
Nej, precis. För det har jag, det är en annan person som jag har jobbat en hel del med som brukar säga det, att man, det människan vill är att känna sig kompetent och omtyckt.
Mm.
Och om man liksom håller på med sånt som man egentligen inte kan, eller som man känner sig så shit, det här skulle någon annan kunna göra bättre. Om man känner så hela tiden så mår man ju inte så bra.
Nej.
Så. Ja, det är en hemsk, det är en hemsk känsla och var rädd att bli påkommen hela tiden.
Ja, vilket, det
har man ju känt.
Ja, men, och samtidigt så en viss mån av det kanske, hur ska jag säga, alltså om man tycker att det är spännande och man verkligen drivs av ett högre syfte och känner en passion för det, som man verkligen håller på med och vill lära sig, då får man väl våga utmana sig själv och vara modig. Men jag tycker det är någonting annat än att gå runt och vara rädd. För rädslor kan ju aldrig vara främjande för kreativitet och lärande, tror jag. Mm. Jag tror på lust och passion för att lära sig saker.
Mm. Men det är så... Min son, han spelar fotboll i en akademi. Och då hade de en tränare förra säsongen som var ganska ilsken, kan man kalla. Ganska, ja, jag vill inte säga för mycket ifall någon lyssnar. Men det var i alla fall att de inte fick misslyckas. Det blev inga mål.
Nej.
Och vi bara, skjut, stod man och ropade. Ingen ville skjuta, för alla var ju rädda att missa målet. Och nu då så har de två nya tränare som är så här, ni får misslycka. De gör så mycket mål, va? Och de är så glada. Och man bara så här, det är så roligt, men och ändå... Självklart, men det är så himla härligt att se en sån... Och då tänker man också med arbetsplatsen, när man har en chef där man kan... Alltså jag förstår inte riktigt vad... Man får göra fel, för då kommer man ju göra mycket mer rätt, tror jag.
Mm.
Liksom.
Ja, men min gamla handbollstränare och en stor förebild för mig faktiskt i många avseenden, men som jag tycker så himla mycket om, som heter Anders Lundin, som är ute och föreläser mycket om att skickliggöra varandra, hur man gör det i grupper. Och så han bokstavligt fysiskt så hade han en lapp, ett stort blädderblock, en sån, vad är det, A1 kanske det är då, och sen det stod misslyckas på. Han klippte sönder den på mitten.
Mm.
och så sa han det, ibland missar man och lyckas.
Just det.
Men man ska fortsätta försöka lyckas. Och för mig har det där varit väldigt betydelsefullt för att kunna våga fortsätta hela tiden. För att om man inte vågar lyckas, då har man ju inte ens försökt. Man måste, alltså att missa att lyckas är någonting som måste vara okej, både på arbetsplatser och oavsett vad man är som människa eller vad som helst.
Mm.
Ibland blir det fel, och det är helt okej. Det är helt okej att det blir fel. Hur ska vi annars utvecklas eller lära oss eller göra mål i din sons fotbollslag om man inte ens skjuter? Det är faktiskt omöjligt att göra mål om man inte ens har försökt skjuta bollen mot mål. Liksom. Mm. Och det är som jag fick lära mig i någon säljkurs, att när man skulle sitta och ringa kalla samtal ett tag, vilket jag inte tycker vare sig roligt eller duktig på, och det hänger kanske ihop för att jag tycker det är hemskt. Mm. Men det var någon som sa så här, att du har ju ett nej redan innan du har lyft luren, så det är väl inget att förlora. Liksom.
Nej.
Han menar på att det är bara att försöka. Ja, det var lättare sagt än gjort. Men,
jag har också fått ringa kalla samtal. Och det är, man har energin, kan man säga, på mig går ner i källan.
Mm. Nej, jag
lärde mig. Jag hade en gammal kollega, hon är också fantastisk. Hon skulle ringa och kalla samtal. Hon älskade det. Jag frågade, du är inte klok. Liksom. Hur kan du tycka det här är? Finns sådana som du? Och så sa hon, nej, men det är en högtidsdag när jag vet det. För då går jag upp på morgonen, så äter jag en bra frukost. Och så kanske jag går ut och går runt sjön. Hon bodde vid en liten sjö som var 6-7 kilometer runt. Och så går jag hem och så tar jag dusch. Och sen så makear jag mig och så sätter jag på min absolut snyggaste kläder. Och så känner man så här, du rockar. Hon tyckte hon var grym. Mm. Och så ringde hon och hon fick sjukt mycket napp. För hon kände liksom att nu är jag på en sån bra plats. Jag mår så bra. Så att därför kommer jag kommer lyckas. Hon, det var helt otroligt. Jag provade det några gånger. Inte, jag är dålig med på läppstift och sånt. Men jag försökte liksom att gå in i en helt annan inställning mot mående som var mycket bättre. Och faktum var att det funkar ju faktiskt. Mm. Och det är väl kanske det viktigaste av allt. Att om man sätter sig i situationer generellt sett där man faktiskt mår bra. Mm. Om det sen är sin fysiska eller psykiska hälsa som är. Liksom. Men om man försätter sig själv och försöker tänka på att nu ska jag må riktigt bra. Mm. Då blir oftast det man tar sig för mycket bättre. Mm. Och därför är det jätteviktigt att man just är omtänksam mot sig själv och sitt mående också, tänker jag.
Mm. Ja, men precis.
Jag tror jag hade haft svårt ändå att tycka om att kalla samtal. Men Marcus då, som jag jobbar hos mig nu. Han är så här, denna vecka ska ringa 200.
Åh, herregud.
Gör det, säger jag. Jag bara, du är grym. Heja dig.
Precis.
Du, jag brukar hitta såna här, alla möjliga olika anledningar till att inte hitta 200 nummer ens. Jag tänker så här, nej, det där är inte, funkar långt längre. Och så. Nej. Mm. Ja, jag tycker, men det är tur att man är olika. Det är ju fantastiskt att du har fått Marcus ombord som tycker om det här.
Ja,
det är ju grymt.
Han är galen.
Ja, men precis. Jag läste innan vi kopplade in dig, Johannes, så läste jag ett annat litet stycke från din hemsida. Det här med liksom, tänk dig känslan av ett totalt upprymt lugn och det här liksom, när ni står och liksom, ska in på plan. Liksom. De meningarna liksom bara, jag fick lite rysningar nästan. Alltså att ha den känslan när man går kanske inte till jobbet varje dag, men om man ska ha den känslan när man går upp på scen och ska göra en presentation, eller om jag tar ett jobb som moderator till exempel. Det är ju liksom så viktigt att man sätter sig i en slags känsloläge som man vill ha. Det tror jag också är något sånt som smarta saker att ta med sig i arbetslivet.
Men jag sa till Kajsa innan vi ringde upp dig, jag kommer aldrig få göra högen igen, och jag saknar den så, när man gjorde mål och man springer. Och jag har en jättestor affär som jag så gärna vill in nu, tänker jag bara, jag kommer få göra högen med mig själv. Mm. Men den känslan när man bara springer så här glad på planen och bara kastar, alltså, jag tycker så synd om människor som inte har fått göra högen.
Ja, men det hänger ihop. Har man gjort höger några gånger och fått vara med om det, och sen förstå innan man ska springa ut på en plan eller vad det kan vara, man står i omklädningsrummet när man är lite yngre eller när man blev äldre och fick stå och vänta på att få jogga in till någon väldigt känslofull sång som tillhörde klubben, och man springer in där och verkligen känner att nu representerar jag någonting större än mig själv. Mm. Och så vet man att de runt omkring i mitt lag, de finns här för mig och jag finns för dem, men vi gör det här nu tillsammans. Mm. Och missar jag lyckas så gör det ingenting, då kommer någon annan täcka upp, och om någon annan gör samma, eller missar och lyckas också, då kommer jag ställa upp. Mm. Och den här känslan av att man kan fullständigt lita på varandra, man vill någonting större än det man tror, man har förberett sig, man har tränat, man har kollat på alla förberedelser är klara, ungefär som din stora affär, alltså du har gjort allt du kan innan. Det enda som är kvar nu är att du ska presentera ditt förslag eller få deras godkänna till att få fortsätta. Och så känner man någonstans att jag är trygg i det jag lämnar över. Och det jag ska göra. Sen är det inte säkert att det går i alla fall. Man kanske förlorar den där handbollsmatchen i alla fall, eller man kanske inte får den där affären. Men känslan av att jag har gjort allt som behövs. Och det finns en mening annars om att det inte blir någonting. Men känslan av att man är... Ja, att man har gjort det man ska, att man har förberett sig så väl och att man är helt i sig själv och i sin egen eufori. Som är, det skapar ett lugn, tycker jag. Mm. Att man är trygg och känner sig väldigt så här... Man behöver inte vara stressad för att bli påkommen då. Utan du har gjort det som du behöver göra. Det tycker jag tycker det är någonting som man, när man har för bråttom och stressar fram saker, ibland missar. För då blir det oftast lite, man kanske får in en affär i alla fall, men den kanske inte blir lika bra i längden. För att man har stressat fram den. Och det är likadant på en handbolls...
Exakt, nej förlåt.
Och det är likadant på en handbollsmatch, att man ibland, har jag varit med om, när man har vunnit en match kanske med, vad ska vi säga, 25-12. Och så känner man vad bra vi vann med 13 dollar och hej och år. Och så vill jag säga, men herregud, var vi verkligen bra? Vi vann med 13. Och så någon annan gång har man gjort en otrolig insats och förlorat med ett mål.
Mm.
Och känner så här, det är den matchen jag kommer ihåg kanske. För att där var vi var så otroligt bra.
Mm.
Vi hade gjort allt vi kunde innan och vi var förberedda. Vi gjorde en strålande insats. Vi vann inte, men vi gjorde det väldigt bra.
Mm. Ja, men det känns ju också som att har man det tänket så... alltså för du kan ju misslyckas eller lyckas på grund av saker som du inte själv alls kan styra över. Så att gör man, liksom, tänker man på det här sättet, du har gjort precis allt som står i din makt för att det ska bli så som du vill, då har du ändå på något vis redan lyckats. För då har du ändå liksom gjort allt du kunde.
Mm.
Men det är ändå så här, jag har en rolig historia. Mm. Det var Bellman, nej bara ska. Nej, men min äldste son spelade innebandy och de var inte jättebra, men de skulle spela mot ett jättebra lag. Och så vann de med 3-0. Och så träningen efter så satt de i så här ring och så kommer tränaren och säger så här: "Igår var ni så dåliga. Det var det värsta jag har sett. Ni var så dåliga." Så var det en liten kille som heter Gunnar som räckte upp handen. "Men vi vann ju." "Ja, men ni var jättedåliga ändå." Och då blir det så här: "Ja, men det är också konstigt att man ska kritisera." Alltså, de vann. Sen spelade de inte på det sättet som han ville. Men man det blev ändå väldigt svår eller konstig för lille Gunnar att förstå det här i alla fall.
jag satt och väntade på att träna, nu när du berättar en historia, satt och bara väntade på att han skulle säga att ni var dåliga på att fira er seger. Nej. Men det jag trodde skulle komma.
Nej, han var sur för att de spelade inte på det sättet som han hade tänkt.
Mm.
Men de vann ju.
Nej, men det var kanske var en himla tur att de inte hade lyssnat på tränaren då, för det kanske inte hade blivit vinst då. Eller så.
Och sen har man ju föräldrar runt planen som står och också nu, eftersom de är på lite högre nivå också så här, coachat sina egna barn. Man bara, nej, tyst. Tränaren har en plan. Så ni måste vara tysta. Ni kan inte liksom berätta för era barn hur de ska göra. För då blir det ju inte det som han har tänkt. Nej. Det är också så här, ibland på arbetsplatsen. Chefen har tänkt eller ledaren har tänkt någonting. Men så kommer det någon från höger och gör om det. Hallå, vi skulle... men det är ju många saker som ska klaffa för att det ska gå hela vägen in i mål.
Mm.
Och då måste man ju ha en plan. Följa den.
Man måste ha en plan, ja absolut. Mm. Men sen tror jag, oavsett, även om man har varit dåliga eller kanske inte varit på topp så jag tycker att det är en farlig väg att gå och berätta att folk är dåliga. Det är mycket bättre att försöka korrigera på ett bra sätt och fundera på hur vi kan göra någonting annorlunda nästa gång för att det kanske ska bli ännu bättre då, eller någonting.
Mm.
Framförallt, ju mer junior man är, oavsett om det är en arbetsplats eller om det är inom ungdomsidrott. Men det finns ju någonting att man är ju lite skörare när man är mer junior. Så är det ju.
Mm.
Man vill ju gärna att man ska vara bäst. Så är det ju. Man har inte riktigt den skölden av erfarenhet kanske och luttrande i sig. Men föräldrar är ju också en historia i sig.
Mm.
Och det är många som vill lägga sig saker och ting. Det tycker man har mycket erfarenhet av.
Mm.
Men så länge man har inställningen att man hoppas att de vill väl, så får man väl bemöta utifrån det. Så är det ju. Sen tar det väldigt mycket tid ibland. Jag var ju tränare på er fina sida av Sverige i Önnered några år. Och där, jag menar, man la ju ner mycket tid såklart på både träningarna och förberedelser för det och så. Men det fanns nog en del av tiden som gick till att diskutera med föräldrar som inte riktigt höll med hur vi agerade och skulle göra saker. Det är spännande.
Precis.
Det finns många världsmästare där ute.
Ja, precis. Ja. Så himla intressant.
Men har du mycket uppdrag?
Det börjar komma mer och mer. Jag är ju faktiskt sadlade om här för inte allt för länge sedan. Så att det är ju ganska nytt för mig. Och just nu så är jag i en sån här fas när jag försöker bygga upp det här ordentligt från början. Och slänger mig ut i någonting som jag faktiskt är nybörjare i på ett sätt. Vill jag säga, även fast man har gjort det många, 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 många år så har jag inte eftersom jag kör egen låda nu och så är det ett lappkast verkligen. Så att uppdragen börjar komma sakta men säkert. Jag tycker det är väldigt spännande. Jag tycker att det roligaste är när man kan få vara med på lite längre resor så att man inte bara blir som en tomteblås och inspirerar kortsiktigt, utan man verkligen kan få börja kanske i den änden och göra en riktigt härlig sprakande entréerna på sig, men och känna att okej, det här är, men det finns grund till att vi behöver göra någonting åt ledarskapet eller hur vi ska utvecklas som team eller vad det nu kan vara, och individer. Och sen få följa upp det och jobba med det under en period enligt ett paket över ett år eller vad det nu kan vara. Och det ser jag verkligen fram emot att se och få vara med på sådana här förändringsresor, vad det kan betyda. Jag är inte säker på att det alltid kommer att leda till att man når ekonomisk tillväxt på de företagen som man kanske går in och tar action på. Så det är inte säkert i min värld i alla fall att det behöver, men det kan bli en organisatorisk och en själslig tillväxt om man säger så. Man kanske gör det med mycket, mycket lägre stressnivåer, mycket, mycket lägre sjukskrivningstal och annat som jag tycker är minst lika viktigt. Så man kan göra åtminstone lika bra ekonomiskt, men kanske även bättre, men att framförallt att grupper och människor mår bättre. För det är det jag drivs av i grunden, det är att vi ska få upp någon form av uppvaknande ute i världen, och man får gå till sig själv och börja sitt lilla, men som individer och företag och samhälle, att vi måste börja må bättre. Vi kan inte gå runt och vara så här inbundna, inte våga prata och inte våga vara svaga och tro att man är värdelös och att man inte har någon syfte med det man håller på med. Det kommer bara skapa ännu mer. Det är en negativ cirkel som jag i alla fall vill bidra till att sätta stopp för och försöka lyfta istället.
Exakt. Ja, verkligen.
Så det är mitt kall.
Jag tänker också att det är genom att skapa sådana arbetsplatser där folk trivs, så slipper ju de här liksom stoppen eller produktionsbortfallen när folk slutar eller väljer att gå någon annan väg eller är sjukskrivna. Och att det också lockar till sig engagerade människor som ser att det här är ett ställe där jag verkligen vill jobba och vill vara på.
Men så, alltså, jobbar man på det sättet så kommer ju lönsamheten av sig själv, fastän både du och vi här tänker att det är människan, men utan människorna så går det inte så bra. Och då man måste liksom vara på jobbet, och det är väl att gå till jobbet med glad mage brukar jag tänka, och tycka det är kul att träffa sina kollegor och ha kul runt bordet när man tar en kaffe och äter lunch. Och så man får den kulturen. Jag tror,
absolut. Jag tror att det där är ju, det är ju lite som man brukar säga, tillstånd smittar. Är man med glada människor så blir man glad. Yes. Och är man med massa bitterjönsar då blir man lätt bitter själv. Det, om man inte misslyckas i sin gladhet ibland en massa bitar, då lämnar man stället. Så är det ju bara. Att vi behöver skapa en arbetsplats framförallt kanske, men även samhället i stort, och ökade med att man har ett större inflöde till föreningsliv, som jag tror är jätteviktigt att få in det igen. Så att vi ökar och kanske sänker pressen för barn och ungdomar i föreningslivet också, börja ha roligt istället. Jag har spelat fotboll och handboll hela mitt liv, men jag var ju ganska stor när jag insåg att det här är ju faktiskt på riktigt. Och jag trodde man bara gick hit för att ha roligt. Och det var ju när vi hade som roligast, vi var som bäst. Det tycker jag ibland att elitsatsningar och annat, jag är ju förespråkare för det på många sätt, men jag tycker det är onödigt att ha 6-7-åringar som ska vara med i OS redan i sommar. Det blir svårt liksom.
Ja, men verkligen. Ja, men det här med glädje, det tycker jag det är vi bra på. Och det tycker jag du, alltså ja. Det känns som att vi kommer att höras igen.
Ja. Och vi från Friskvårdsborden kommer gå ut med hur de bokar dig.
Ja, precis.
Så nu kommer det bara ramla in.
Ja, nu kommer det att herregud,
nu jag är redo.
Nu får jag anställa en glad Maria snart.
Ja, precis. Ja, men det blir härligt. Ja. Men du, jag tycker vi ska säga tack så jättemycket till dig nu, för att vi har snart nästa gäst inbokad här.
Ja, men
vi kan prata hur länge som helst.
Men då gör vi det en gång
men
till.
Jag, ja, både jag och Kajsa är ju i Stockholm ibland, så vi hör av oss och kanske vi kan ta en kaffe.
Precis.
Ni är så välkomna. Jag bjuder.
Ja, men du, tack så jättemycket.
Ja, tack så hemskt mycket.
Tack.
Ha det bra. Hej.
Ja, men så kul att prata med Johannes. Alltså, det finns så många paralleller med lagsport.
Ja.
Det tycker jag är roligt. Och jag tänker också att det är ju lite bra att ha så tydliga bilder när man pratar med folk. Väldigt kul.
Men jag älskar ju lagsport.
Ja, men jag med. Numera. För det måste jag verkligen säga. Att även om man inte har lagsportat som barn. För jag känner ju verkligen att jag har missat en del i mitt liv.
Det är lite trauma.
Men det är faktiskt inte kört. Nej. Det är inte för sent. Man kan faktiskt engagera sig som ledare eller som liksom en väldigt engagerad förälder. Och se att det är faktiskt väldigt roligt. Jag vet ju ett tillfälle när det var en pappa i något av mina barns lag som... Nej, men jag kan inte stå i kiosken gratis. Jag tar ju 1500 kronor i timmen när jag liksom... Jag är ju konsult. Jag kan inte stå här och inte få betalt. Jag bara, men ursäkta. Det finns väl andra saker än pengar som det kan vara värde i, liksom.
Men jag har ju varit helt så här... eftersom man blir som förälder måste man hjälpa till, som du säger. Och jag har ju fått sälja 50-50 lotter på Gamla Ullevi. Och det var ju så roligt, för att jag tänkte så här, jag smiter in i vippen där alla. Ja. Så nu går jag bara så här, nej, får jag sälja lotter nästa gång? Så Linda då som håller, hon bara, men nu får du sluta jobba. Men nu hoppas jag då att jag får sälja på derbyt med IFK guys.
Ja.
För då får man ju sin match.
Du kan få sälja mina idrottsrabatten.
Nej, jag vill bara vara där. Jag vill inte knacka dörr. Här går man ju bara...
Inga kalla samtal.
Nej. Här är varma leads hela vägen. Ja. Man frågar bara hur många lotter man vill ha.
Ja, just det.
Det är inte någon snack om, vill du köpa lott? Utan har alla
du,
köper.
Har du bästa festblåsan på dig då också? Och läppstiftet, eller?
Nej, men jag kände nog att jag hade en reflexväst.
Oh, ja.
Så att jag kände inte att jag var så snygg, men det gick inte ut på det.
Nej. De tyckte du var fin ändå.
Ja, antagligen.
Ja, men du, det här var ett jättehärligt möte med Johannes, tycker jag. Jag tror säkert att vi kommer att se mer av honom.
Jag har tänkt att jag ska skicka lite info från Hugo till honom.
Ja, men verkligen. Och jag tror att han skulle kunna vara en fantastiskt bra föreläsare.
Det var precis det jag tänkte.
Stort tack Johannes Lernberg för att du var med oss i det här avsnittet av Friskvårdspodden. Och stort tack också till dig som lyssnar. Det här är alltså podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Du hittar våra avsnitt via Podcaster och de allra flesta poddläsare. Och den senaste finns även på Spotify. Så varmt välkommen att lyssna in och gå igenom hela arkivet. Vi har ungefär 80 avsnitt faktiskt. Så att det finns massor att lyssna på när du känner att du vill ha våra röster i dina öron. Men vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!